Det är onsdagen den 1 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss denna dymmelonsdag, som ju inte alls är särskilt solenerad för oss som gillar fotboll. För sent igår kväll kvalificerade sig Sverige till fotbolls-VM i sommar efter en nästan osannolik kvalresa. Klockan 4 på morgonen den 15 juni spelar Sverige sin första match mot Tunisien i ett VM som är större och kanske mer kontroversiellt och spektakulärt än någonsin. 48 lag ska göra upp om segern. Detta är en orolig värld som bakgrund. Den åren nationerna faktiskt just nu ligger i krig. Och så ska det gå i Nordamerika, i Mexiko och Kanada och mest i USA. Detta land som får svenska fotbollsfans av äldre sort att på något sätt konstigt i blicken och börja prata om så många gamla fina minnen. För det var ju fotbolls-VM i USA 1994 som det senaste århundradets kanske största svenska idrottsdrama utspelade sig. Den där heta sommaren som lever så stort i minnet och på sätt och vis har kommit att definiera en hel epok. Där tänkte jag vi skulle prata mer om idag. Vad minns vi av förra gången VM gick i USA? Vad missade ni som var för unga för att ha upplevt det? Vilka likheter och skillnader finns det att diskutera nu när Sverige och 47 andra länder förbereder sig för att 32 år senare återkomma för att försöka gräva guld i USA? Varmt välkommen hit, dagens gäst, Joakim Broman från Tankesmedjan Timbro och författare till boken 1994, sommaren som förändrade Sverige för alltid.
Tack så mycket.
Ja, du var här för 2 år sedan när boken kom ut och pratade.
Ja, precis. Roligt då att få lyfta det här ämnet igen. Jag vet att liksom vissa har tyckt att 1994-turneringen har känts lite uttjatad och sådär. Och jag kan förstå det.
Är man ung och dum så?
Ja, men det är också kanske för att det har funnits ett antal ögonblick och händelser som har blivit lite uttjatade. Och att man har lite grann nött på samma ställe sådär och försökt återuppleva det. Men nu så tror jag att liksom de här händelserna igår kväll, den här VM-sommaren som vi har framför oss, att det kanske kan bli en chans att återupptäcka 1994 också med lite nya ögon.
En delvis omtolkning av en klassisk del av svensk idrottshistoria.
Ja.
Ja, häftigt. Förra gången du var här pratade vi massor om boken, mycket om den politiska epoken. Vi kommer in på det idag. Vi ska prata väldigt mycket fotboll idag också, tänker jag. Ja, bara gårdagens match. Den var ju sanslös. Vad tänkte du?
Nej, men jag måste säga att det var länge sedan. Jag kan inte ens minnas sist jag kände mig så emotionellt engagerad i en match. Och det var ju också, insåg jag gradvis under liksom dagen och kvällen när matchen satte igång, att det här har att göra med att min son fyller 10. Jag var liksom 10 när 1994 spelades den turneringen. Jag kände det här, att det här är liksom en chans för honom att få någonting eget. Han och jag har sett VM-krönikan tillsammans, vi har liksom pratat om 1994 eftersom jag har skrivit den här boken, men nu så finns det en chans att för honom att också få leva och uppleva någonting eget kring det.
Ja, hur minns du själv VM-sommaren, 10-åriga Joakim?
Ja, men alltså jag har ju skrivit i prologen till min bok, så försöker jag ju teckna en liten liksom rosenskimrande bild av just den här midsommarnatten då vi mötte Ryssland. Och det är så väldigt många av mina minnen från den sommaren ser ut, att man har de här sena, varma sommarkvällarna.
Alla är uppe.
Det är någonting liksom i luften, det är någonting, den här stämningen som går att ta på såklart. Det är liksom känslan av att lära känna det här laget. Jag hade ju inte jättebra koll på, liksom, jag hade liksom mina första fotbollsminnen är från EM 92. Men jag kände inte det här laget så bra på förhand. Men att upptäcka de här, lära känna de stjärnorna, liksom de spelarna, få veta, liksom lära känna Tommy Svensson, att få lära sig om fotboll. Liksom. Det var verkligen en fantastisk, ett fantastiskt sätt att få göra det på, och som blev liksom en livslång kärlek såklart tack vare det.
Mm. Och sen är det din bok som kom från 2 år sedan när Joakim har vuxit upp och blivit stor och blivit politiker och skribent, eller politiker är inte men politiskt intresserad och skribent. Och så här, mm. Då kopplar ju du det här till ett helt skeende att Sverige förändrades den här sommaren. Mm. På vilket sätt då?
Ja, men och, lite grann så är det klart att i boken så parallellskriver jag väldigt mycket de här fotbollshändelserna med den ekonomiska krisen, liksom den ekonomiska omvälvning som sker efteråt, de rasande monopolen, så att säga mediemonopolet, telemonopolet, valfrihetsreformerna i skolan, så. Och i någon mån så är det sådär att man känner att det inte finns en så jättestark koppling, utan det råkar bara vara saker som händer samtidigt. Men jag skriver också på något ställe att jag tror på allvar att det fanns reella kopplingar också. Jag brukar ta som exempel att man kan se att under den här VM-sommaren att folk blir mer positivt inställda till EU till exempel. Det är folkomröstning den hösten i november. Och att den här allmänna känslan av att vi är tillsammans, vi är ett gemensamt land, det går bra för oss, vi har en optimism och framtidstro, att det faktiskt gör någonting med hur man ser på politiken också, hur man ser på samhällsutvecklingen. Jag brukar ju liksom... Det finns de här reella kopplingarna, är det jag vill säga.
Mm. Vad som också kan sägas om det är ju att början på 90-talet innebar ju, i likhet med vår tid också, mycket diskussionen om vad Sverige är för land och vad svenskhet är. Och vi hade det som är också söndertrasat idag med Ny Demokrati och Lasermannen och rasism och flyktingar från Jugoslavien. Mm. Och här blev det liksom en sommar där helt plötsligt blev självklart vad Sverige var och där det blev en patriotism i sin liksom lekfulla form där alla kunde delta på ett helt okontroversiellt sätt. För liksom ingen kunde tycka det var konstigt att vi helt plötsligt alla stod och vinkade med svenska flaggor.
Mm. Nej, men jag tror att Martin Dahlin åtminstone, kanske även Henke Larsson, har pratat om det där att de upplevde att det skedde en förändring i liksom, hur man såg på människor med annan hudfärg, med annan bakgrund. Att det bidrog till att de här framgångarna i VM verkligen förändrade någonting i liksom den svenska rasismen, den svenska främlingsfientligheten. Kurdo Baksi har också varit inne på det här. Jag skriver lite om det i min bok också. Så där, att där sker ett rejält skifte värderingsmässigt så där, som nog har i allra högsta grad koppling till det här VM-laget. Det tror jag att man kan säga med ganska stor säkerhet.
Mm. Vi har precis gått igenom ett kvaldrama. Minns du någonting från kvalet till VM 94?
Nej, jag minns bara kvalet efter. Mm. Alltså det här hösten, det måste ju ha varit hösten 95 då.
Hösten 94, ja, Brolin
blir skadad.
Mot Ungern. Jag var på Lårosen då och såg den matchen. Ja. Dramatik. Men då tar jag rollen och bara berätta om det. För att det var ju så att Sverige hade inte gått till fotbolls-VM varken 82 eller 86. Men vi gick till VM 1990, vilket vi... enormt stor grej och det var liksom hela landet med på sån här. Sen slank vi med på VM 1994 på ett ganska intressant sätt. Vi hade gjort en bra kvalspel, men det var alltså kvällen den 13 oktober 1993, en av de där riktigt svenska höstarna när det var som jävligast. Och Sverige hade slagit Finland 3-2 på Råsunda tidigare på kvällen. Det var lite darrigt och vi hade en match kvar som vi behövde åtminstone ta poäng i. Liksom. Men vi bedömdes ha en god chans. Och då minns jag att jag och min pappa satt och kollade på travet då, för han var mycket intresserad av det. Och så dyker det upp, och jag sitter bredvid och ska snart gå och lägga mig, 14 år gammal. Och så dyker det upp en remsa högst uppe på, som ibland när det kommer så här flashnyheter. Så här, Sverige är klart för fotbolls-VM efter att Israel har slagit Frankrike samma kväll, helt oväntat. Mm. Vilket gjorde att Frankrike då missade fotbolls-VM då, för andra. Och då killarna, eller landslaget bodde på hotell i Stockholm, och de var ju egentligen laddade för nästa match, men de gick ju ut på krogen då, på Kaffe Opera direkt. Liksom. Men det var så enormt oväntat att det bara small till sådär. Liksom.
Just
det. Så det gick det till. Ja. Vi gjorde det var väl egentligen Martin Dahlin som, tror jag, sparkade oss egenhändigt till VM. Han gjorde en fantastiskt bra kvalspel. Sorry, nu tog jag över lite. Men
du får så gärna bidra.
Ja, vad fick det så bra för Sverige 1994 tror du?
Ja, men alltså det är ju intressant det här att när man tittar på den här truppen, som du säger, liksom, även om jag inte minns kvalet så kommer jag ihåg det här och läst i efterhand också. Det är en ganska, alltså vissa delar av den här truppen som är ganska ifrågasatt. Thomas Ravelli, det finns liksom, har man alla lagdelar på plats? Räcker det med Dalin som är liksom den här stjärnan, vad annat ska liksom ja, hur ska det gå? Och sen så sker det ju någonting, dels med att det finns spelare som verkligen tar sig till nästa nivå, som Thomas Brolin. Det finns ett lagbygge och en gemenskap i den här truppen som man brukar tillskriva väldigt mycket till Tommy Svensson och Tord Grips förberedelser och sätt att jobba med truppen, att få dem att tro på att det här laget kan verkligen gå långt. Alltså Tommy Svensson säger vid något tillfälle att ni måste förstå det, att ni kan gå väldigt långt i den här turneringen, ni kan till och med vinna den här turneringen, och att få folk att börja tro på det. Så det är klart att men sen så ska man också ta sig över såna här hinder, alltså att ligga under med Kamerun, mot Kamerun med 2-1 i öppningsmatchen, att ta sig tillbaka från det, att få det där krysset, att våga tro på en fortsättning. Vi vet hur det gick i VM 90, 3 matcher som slutar 1-2, åker ut direkt i gruppspelet, och att liksom ändå jobba sig upp från det, och sen den här Rysslandsmatchen då på midsommar. Så ja, och sen liksom som sagt, Thomas Brolin, Kenneth Andersson, personer som höjer sig till en närmast osannolik nivå under den här turneringen.
Men vi kanske ska ta laget och gå igenom lagdelarna, om vi börjar längst bak då. Thomas Ravelli har hunnit bli 34 år, vilket var jättemycket för en fotbollsspelare på den tiden. Spelade fortfarande blåvitt, hade aldrig blivit proffs eller sådär. Många tyckte ju att där borde man ha föryngrat. Mm. Så. Men han gör någonting ändå där.
Ja, precis. Magnus Hedman var väl med i truppen också, tror jag, ja. Sådär, och Lasse Eriksson. Men det är Ravelli som får förtroendet, och han gör ju, alltså redan från start egentligen i den här turneringen så är han ju riktigt bra. Mm. Och visar att han är värd det förtroendet. Så. Mm.
Rolig typ också, tycker man. Eller ja. Man har hört dem prata efteråt.
Ja.
Min mamma tyckte mycket om honom. Och framförallt att han var en av få uttalade spelare som berättade att de röstade borgerligt. Det var, jag tror, VM 90. Det tyckte min mamma var sympatisk.
Just det. Ja, från Växjötrakten, va? Eller?
Ja, både han och brorsorna var därifrån.
Precis.
Sen backlinjen, där är det ju så att Jan Eriksson, som var då ganska given i laget, hade gjort succé i EM med 2 mål. Han skadas ju på målen, så att det är ju lite osäkert här i backuppställningen. Det är ett ganska ung backlinje faktiskt. Mm. Vad finns att säga om den? För där växer ju folk också.
Ja, men precis. Alltså, Jocke Björklund blev ju verkligen en av mina favoritspelare under den här turneringen. Alltså, han hade på något vis en otrolig snabbhet som gjorde att han kunde liksom hålla jämna steg med vilken forward som helst, kändes det som. Ett väldigt tryggt mittbackslås med Jocke Björklund och Patrik Andersson. Och sen kanske liksom det finns, alltså Roger Ljung och Roland Nilsson har ju också, alltså Roland Nilsson får ju en lite annan roll, som jag förstår det, när Thomas Brolin flyttas ner på mittfältet, därför att Tommy Svensson vill ha in Kenneth Andersson på topp längre fram i turneringen, och då flyttas Thomas Brolin ner och han vill inte ta för mycket defensivt ansvar, och då blir det liksom Roland Nilsson som får kliva fram och säga att okej, jag tar det, du behöver inte oroa dig för det. Så där, han är ju också en väldigt viktig pusselbit i att vi lyckas så bra offensivt.
Mm. Här finns ju en annan sak att diskutera också, och det var det svenska försvarsspelet. Jag kan börja, kan du hänga på sen, för att det var ju så efter VM 1990 så hade man ju då, det hade pågått vad man kallar en systemstrid inom svensk fotboll länge, hur man skulle spela. Och då där britterna hade kommit på 70-talet, Roy Hodgson och Bob Houghton blev fruktansvärt framgångsrika genom att spela zonförsvar, raka fyrbackslinjer, offside-fällor, långbollar. Vilket var effektivt men ansågs vara tråkigt och osvenskt, för vi svenskar lirar ju fotboll. Men så hade landslaget börjat spela ändå, men så dömdes det här ut efter VM 1990. Och då bestämmer man sig mer eller mindre allmänt för att nu ska Sverige börja spela med ett annat försvarsspel. Nämligen med markerade mittbackar och libero och samt de här typerna av snabba ytterbackar som också ska följa med upp på 3-5-2-systemet. Känner du till det här?
Ja, jag ska inte säga att jag är någon expert, men jag har... Jag har läst en del om det här också. Ja.
Det är fascinerande, för svenska spelare hade ju i en generation lärt sig att försvara sig, zonförsvar och sådär. Nu skulle man helt plötsligt hitta speltyper som egentligen inte fanns i svenska lag, det vill säga libros och markerande mittbankar. Mm. Och det experimenterade man på 1991 och 1992. Och det var våldsamt experimenterat, men det gick inte. Så jag tror det var liksom månaderna före VM, EM 1992. Då säger sig Thomas Svensson såhär, nej men vi spelar som vi alltid har gjort med 4-4-2. Och då gick det ju bra i EM. Och efter det så var det väl bara Bosse Hansson som fortsatte gnälla över att 4-4-2 var så eländigt. Men det var i alla fall det försvarsspelet. Det trygga med de där säkra mittbacksparet som är så viktigt för alla svenska. Förlåt nu. Ja.
Nej men... Det finns ju någonting i det här mittfältet också, alltså i hur, alltså du har Claes Ingesson, Stefan Schwarz och Jonas Thern som en slags bas, och sen så blir det ju Thomas Brolin som sagt som är liksom en helt annan typ av mittfältare som verkligen får kliva fram, som har en mycket mer fri roll. Och som tillsammans med Kenneth Andersson och Dahlin då gör att vi får en otrolig liksom offensiv kraft, särskilt på högerkanten då. Mm.
Det är intressant att de tre mittfältare du nämnde först hade ju alla central roll i sina klubblag, tror jag. Så vi hade ju egentligen inga sådana här naturliga yttrar, även fast Brolin då fick ta en väldigt fri roll helt enkelt.
Nej, men precis. Så jag har tänkt på det där liksom att man visade ju om en del matcher under pandemin så, och visst kan man ana liksom att Claes Ingesson inte riktigt en naturlig ytter så, men det funkar. Alltså, och Claes Ingesson var är ju så, det kanske är liksom gammal skåpmat att kalla honom underskattad, men alltså han var ju en på mycket mer dynamisk spelare än vad man kunde tro om honom utifrån.
Och han var ju väldigt, han tog ju ofta löpningar, långa löpningar, och kom ju, var ju med långt uppe. Mm. Men även minns jag en som Roger Ljung var också en ytterbacka, ganska modern snitt som följde med upp. Han gjorde ju första målet bland annat och sådär, och var med upp i anfallet en hel del. Då byggde du förstås på att andra kunde täcka upp bakåt. Det intressanta är att Sverige börjar ju faktiskt VM-träningen med Jesper Blomqvist i startelvan. Det pratade vi om senast.
Ja.
Men så blev det inte sen.
Nej, precis. Och det där är väl också intressant. Alltså, han har ju en fantastisk karriär sen i Milan.
United.
Ja, precis. Ja. Så. Och en otrolig spelare. Men kommer inte riktigt till sin rätt i det här lagbygget. Så, utan man hittar andra lösningar för det. Så.
En annan som inte kommer in är ju Anders Lindpar. Mm. Faktiskt, som var en fantastisk spelare också.
Ja, verkligen. Och Stefan Rehn brukar man ta upp i det här sammanhanget också. Väldigt få minuter i VM. Men ja, nej, det är ju det liksom. Om man ska hoppa framåt lite i turneringen så kan man ju... Om man ska ifrågasätta någonting så kan det ju vara att när vi kommer till den här semifinalen mot Brasilien så... vet man ju att det är liksom det avstängningar och sådär som leder till att vi får in Håkan Mild, tror jag, i startelvan och sådär. Men sen så är det ju också då att det är många spelare som är väldigt slitna i det här skedet. Man har spelat många matcher på kort tid och det är liksom tuff värme i flera matcher och sådär. Och kanske så här, hade det kunnat göra skillnad att försöka rotera lite mer till den startelvan. Försöka få piggare spelare som kunde pressa ett liksom trögare Brasilien. Så. Det får man aldrig svar på. Men ja.
Vissa frågor får man aldrig svar på. Vi ska gå in och prata anfall också. Det är ju Martin Dahlin då som är förstås given. Han är ju den som gör de svenska målen och har gjort det framgångsrikt. Thomas Brolin är bredvid då inte längre riktigt den här utpräglade målskytten utan mer än allmän allround-spelare har han blivit. Men så är det ju Kenneth Andersson som dyker upp under turneringens gång. Så att han är ju reserv när vi börjar.
Ja. Ja, precis. Och så märker man då att han är för bra för att hållas utanför laget. Och då måste man, det är då man gör den här lösningen med att flytta ner Thomas Brolin. Men sen så är det ju ett sånt ofantligt genombrott som Kenneth Andersson får i den här turneringen. Man tittar på några av de mål som han gör, som han skapar i princip från egen hand. Alltså samspelet med Dahlin är ju fantastiskt såklart, och de spelar fram till varandra. Men det finns också det här målet mot Saudiarabien där Kenneth Andersson viker in från högerkanten och trär in den nere vid stolpen. Så här. Det finns 2-2 målet mot Rumänien som...
Den hoppar högre än målvaktens händer.
Ja. Och det syns bara att det är en spelare som är i sån form. Mm. Så att allting går rätt. Jag brukar nämna liksom Diego Forlan i VM 2010 som ett liknande exempel. Så här, att jag en spelare som spelar på hög nivå både före och efter, men som aldrig kommer upp till den klassen som han spelar i Uruguay då. Men där jag verkligen njöt av att se honom varje bolltouch, att man ser bara att allting stämmer, allting finns där.
Mm. Kenneth Andersson tycker jag är intressant. Han är ju inte helt purung, han är 26 den här sommaren, ska fylla 27 senare på året. Han hade ju varit skyttekung i Allsvenskan, blivit proffs i Mechelen och sånt. Så han hade ju gått tillbaka till Allsvenskan faktiskt. Han hade liksom inte haft någon klockren karriär liksom. Men ändå nu vid 26 års ålder, så då stämmer plötsligt allt. Och då växer han ut. Det är en intressant utvecklingsbana.
Ja.
Där. Vilket Dahlin också lite hade haft. Han vann ju skytteligan redan 88 faktiskt i landslaget, eller i Allsvenskan. Han var med i landslaget, försvann sen. Han var ju inte med i VM 90 än som reserv, men återkommer sen. Och också så att det är inte alla som går de här helt raka banorna. Annars vänder jag på lagdelen. Vi ska prata om Tommy Svensson också, tänker jag. Mm. Vad är det för kar?
Ja, men det är ju liksom en man av den här, ska man säga, gamla skolan. För den här systemstriden som du nämner är ju också så här, man går tillbaka till liksom Laban, så är ju, skulle man kunna kalla det för den gamla skolan. Det här är ju ändå så att säga den nya skolan. Men det som vi idag tänker på Tommy Svensson som en från liksom någon som har vuxit fram ur det här svenska föreningslivet, gjort sitt liksom kaffekokarjobb, varit en fantastisk spelare liksom tidigare, men som sen har liksom verkligen jobbat sig upp i tränarhierarkin och hittat fram till vilken typ av fotboll han vill spela.
Är VM-laget 1994, är det ett sånt här typiskt seger för ett svenskt kollektiv, skulle du säga, att många spelare som 1+1=3, att man lyfter varandra?
Inte alls på samma sätt som man kunde känna när vi hade liksom hyfsade framgångar med Lasse Lagerbäck som tränare. Då känns det mycket mer, tycker jag, som att fast fotbollen har moderniserats och blivit ännu mer kommersiell under de åren som passerar liksom, från 94 och framåt, så har vi ju, tycker jag, en kanske ännu tydligare liksom stjärnstatus i de lagen. Men om man tänker på Thomas Brolin, Martin Dahlin, så tycker jag att liksom lagbygget under Lagerbäck känns mycket mer socialdemokratiskt, kollektivistiskt, alla för en, så där. Vilket också gör att när Zlatan sen kommer in så blir det någonting som lite grann kontrasterar mot den, liksom, den kollektivism och den liksom, lite jämlikhetstanke, om man får uttrycka det så, som har funnits i svensk fotboll eller i landslaget vid den tiden. Det är i alla fall min känsla. Mm.
Vi har nämnt många duktiga spelare. Vi har också nämnt att utanför planen finns det många duktiga spelare. Har vi några tankar kring varför det är just det många spelare födda mitten, slutet på 60-talet som blir väldigt duktiga, helt enkelt? För det gäller ju också, man kan ju se många av dem som inte alls spelar landslaget, men i Göteborg har man ju framgångar också under 90-talet med ungefär samma generation. Är det en slump eller vad tror du?
Nej, det tror jag inte. Och jag tror att det är sju spelare eller någon, jag tror att det är sju spelare från det här VM-laget 94 som sen spelar i IFK Göteborg under den Champions League-hösten då de är favoriter till att vinna turneringen. Man hamnar i lottas fram i en grupp med Manchester United, Barcelona och Galatasaray och vinner gruppen. Så det är klart att det finns en... att det där hänger ihop. Skulle jag dra ut de långa linjerna så kan man ju säga, liksom, man går tillbaka till 60-talet, så är ju det den här optimistiska tiden i Sverige. Alltså vi håller på med ett projekt på Timbro där vi läser alla partiprogram genom tiderna och spelar in podd partivis då. Och varje gång man kommer till 60-talet så ser man liksom optimismen sprutar ut i partiprogrammen. Alla partier har liksom framtidstro och hopp om att liksom samhället ska gå i rätt riktning.
Ja, det är rekordårens barn helt enkelt.
Ja, det är liksom rymdprogram och kärnkraft och liksom välfärden ska byggas ut och vi ska bygga världens bästa samhälle. Och ja, jag vet inte. Kan det vara det så att säga, som ger de här spelarna den starten? Vi ser ju samma sak i handbollen nu. Alltså, är det 63-orna som man brukar prata om där? Så ja, det är i alla fall min politisk-filosofiska teori om det här.
Så är det. Man kan också säkert se att hockeyn har sina motsvarigheter där. Jag har en liten privat teori, jag vet inte om jag tog upp det senast. Jag tror att satsningen på OS-fotbollen 1988 hade viss betydelse. För då gjorde Sverige för första gången OS, är lite speciella regler. Men då tog man fram ett speciellt U23-OS-lag som bara kvalificerade till OS och spelade OS. Där var Jonas Tern med, där var Mats Dahlin med, där var Anders Lindpar med, där var Roger Ljung med. Även sådana som, inte var med 1994, som Jocke Nilsson och Leif Engqvist, men ändå bekanta. Att de fick liksom den där turneringserfarenheten väldigt tidigt och man vann sin grupp i OS i Seoul och förlorade sedan i kvartsfinalen mot Tyskland. Men fick ändå spela fyra matcher. Alltså fick en kanske någonting där som grydde redan där, jag vet inte.
Kanske, alltså om jag minns rätt så gick Sverige också väldigt bra i OS 1948. Och det kanske,
ja, då vann vi.
Ja, precis. Och då, det kanske la någon slags grund till VM 58 också, så ja. Jag gillar teorin.
Det har ju gått 32 år sedan, det här är ju väldigt länge sedan. Man kan idag faktiskt ha nått medelåldern utan att ha liksom klara minnen från första halvan av 90-talet. Finns det någonting vi behöver säga till liksom de yngre som finns, är självklart nu men inte var självklart då, eller som har tillkommit, någonting som riskerar att bli lost in translation när man går så här långt tillbaka? Ja, alltså internet och mobiltelefoner uppenbart, men annars. Det är ju en annan mediasituation helt och hållet.
Ja. Liksom. Ja, men alltså, jag måste säga att jag tror ju att det här, liksom, att vi tar oss till VM i USA just också nu, år 2026, det är så fantastiskt just därför att det skapar den här bryggan tillbaka till 1994. Att det finns någonting som kopplar de här mästerskapen samman. Det finns en liksom, det gör att det finns en brygga mellan generationerna i Sverige. Och det betyder både att vi kommer att se på sommarens fotboll på ett annat sätt, men det betyder också att fler kommer att återupptäcka 1994 på ett annat sätt genom, alltså på ett kanske mer grundligt vis än man hade gjort om man bara lyssnar på liksom när gamla gubbar sitter och dricker öl och liksom pratar om Martin Dahlin för 50-11 gången. Och det där tror jag spelar sån enorm roll. I den här boken så skriver jag ju om Tyskland en del och VN54, vilken betydelse det får för Tyskland. Därför att de är ju då av uppenbara skäl extremt sargade och på alla vis egentligen efter andra världskriget. Man har hamnat ekonomiskt så har man, håller man på att bygga upp, men det går trögt. Man är såklart även moraliskt sargade av den här liksom, av de här händelserna, att man har levt under nazismen, många har bidragit till de här krigsbrotten, till förintelsen, så här. Och så kommer den här VM-turneringen och blir någonting som verkligen är otvetydigt gott och en moralisk seger som inte går att liksom ha några villkor kring, utan som bara förenar alla tyskar kring någonting som är helt och hållet glädjande.
Får jag fråga, hade man ett gemensamt lag fortfarande då? Att deltog spelare från östzonen, eller hur var det då?
Det tror jag inte. Jag ska inte svära på det, men det tror jag inte. Men att det ändå är liksom en mycket stark förenande kraft för Tyskland. Och att man då, och det här blir ju också någonting som på något sätt flyttar upp i generationerna. För att sen 20 år senare så vinner Tyskland VM för andra gången under Beckenbauers ledning. Och när han pratar om det här så säger han naturligtvis att VM 54 var liksom det som inspirerade honom. Som han växte upp med, han var 9 år gammal. När VM 54 ägde rum, så det var liksom otroligt formativt för honom att det här liksom amatörmässiga tyska laget kunde slå giganterna, slå ut Ungern i finalen. Ferenc Puskas Ungern, liksom storfavoriterna. Så då har du liksom den här, du hoppar framåt 20 år i tiden till Beckenbauer. Men sen så hoppar du fram ytterligare 30 år i tiden, så kommer det en spelfilm som heter Das Wunder von Bern, som handlar om miraklet i Bern, som handlade om liksom det här som hände 54 då, som kallas för miraklet i Bern, den VM-segern. Och då 50 år efter VM-segern så får du liksom ytterligare en brygga mellan generationerna. Du återskapar liksom den gemenskap som har funnits både 54 och 74. Du bygger den här bryggan, du bygger den här nationella gemenskapen kring de här liksom glädjefyllda och hoppfulla händelserna. Så, och på ett liknande sätt så tror jag att det finns verkligen en slags potential för Sverige att det här skulle kunna bli något liknande om det går bra i sommar nu.
Jag förstår helt vad du menar, att det syr ihop generationer på det sättet, på ett väldigt viktigt sätt. Du sa någonting tidigare att det finns en del saker som är söndertjatat och genomtröskat när det gäller VM 1994. Vad tänker du på då? Vad är det vi har tjatat för mycket om?
Ja, men alltså jag vet inte. Jag kanske också landar i det där. Ibland är det svårt att kliva ur sina favoritminnen. Sådär. Men jag vet att alltså, många i yngre, när jag pratar om, liksom, de har hört historien om Martin Dahlins mamma inom citattecken tusen gånger. Man har hört om straffläggningen mot Rumänien. Det är många liksom enskilda händelser som jag tror är lite utnötta, uttjatade, och där vi har försökt, liksom vi som var med kanske har stannat till onödigt ofta vid just de händelserna istället för att försöka gräva i liksom, vad fanns det mer i det där? Det finns en podd som jag kan tipsa om som heter Snett inåt bakåt, som då och då gör såna här 1994-avsnitt där de gräver ner sig andra aspekter än de som redan uttjatade. De avsnitten uppskattar jag väldigt mycket.
Har du exempel på?
Ja, men ett som jag hörde om i just den här podden idag var att de pratar om att när laget kommer hem från USA då kommer Carl Bildt och möter dem på Arlanda, tror jag. Och det finns någon slags liten ceremoni där de får en hälsning från kungafamiljen och sådär. Och då överräcker Carl Bildt en fotboll Alltså en helt vanlig fotboll. Och det är bara så här, det är en intressant gåva så här, att vad ska det här symbolisera? Carl Bildt är ju liksom ökänd för att vara liksom så lite intresserad av sport som man överhuvudtaget kan. Så det här skulle man ju vilja gräva mer i. Vem har kommit på det här?
Och jag tänkte först, är den signerad av hela regeringen, den här fotbollen, eller att det är något sånt där bizarrt? Men det är alltså vanlig fotboll köpt på stadion liksom, eller något sånt?
Ja, så förstår jag det i alla fall. Så att, men det finns ju en bild på Carl Bildt och Thomas Brolin som är väldigt härlig, tycker jag.
Är det där, i landningen där Thomas är lite glad i hatten, eller?
Ja, men precis. Alltså, det här är ju precis efter hemkomsten då. Ja. Och laget har ju festat hela natten och liksom på planet så här, de har cowboyhattar och de har sina bronspengar så att säga runt halsen och alltså, till och med här så tycker jag att man kan se att alltså Carl Bildt är ju glad.
Han ser lycklig ut.
Han ser lycklig ut, men han vet inte riktigt vad det är som
han är väldigt luftansatt där, ska jag säga.
Ja, exakt.
Men det är ju så att på redaktionen har vi ju Olle Ehrenkrona, gammal medarbetare till Carl Bildt. Jag kollar och ber honom gräva vidare vem den här bollen kommer från och vart den hamnade sen.
Får du följa upp det här i nästa avsnitt av Ledarpodden?
Precis. Kanoniseringen av VM 94, det har det ju varit. Jag tror exempelvis VM-krönikan som gjordes det året av Mats Nyström och Albert Svanberg var det väl.
Ja.
Den har väl betytt mycket, för det är ju den som många har sett. Jag tänker liksom, ni vet, kvinnan som säger så här, Ravelli, alltså nu är han kung, så dyker upp en man med enorma vikingahorn i bakgrunden och lyfter näven så här. Den mannen skulle jag kunna känna igen om de har väckt mig mitt i natten, och jag har bara sett honom. Jag vet ingenting mer om honom alls, men han dyker upp där. Samma sak som den här tysken som vrålar scheisse, scheisse, ut efter att de har åkt ut mot Bulgarien. Jag undrar om den man, det bor alltså en man i Tyskland nu, tror han vet att han för 32 år sedan blev världsberömd i Sverige och att varenda svensk förmodligen känner igen honom och ser när han bara vrålar scheisse, scheisse. Du minns vilket jag talar om.
Ja, självklart. Nej, men jag har ju också sett den här krönikan alldeles många gånger, såklart, eller för många vet jag inte, men många gånger i alla fall. Men nej, men som sagt, det finns väldigt, väldigt mycket såklart i den här turneringen och i händelserna runt omkring som går att fördjupa sig utan att fastna vid de händelser som är mest söndernötta. Så det borde vi kanske ägna mer tid åt nu fram till sommaren när vi ska återupptäcka det.
Vi hittade en sak på redaktionen idag, jag tror det kommer dyka upp text snart, men det var ju det här med öltältstillstånden i Stockholm. Och det var en historia som gick tillbaka egentligen 1992 när EM spelades i Sverige, då skulle man ha öltält. Vilket då Stockholms stad, socialkontor var emot. Socialminister Bengt Westerberg tyckte att idén var vanvettig, att man skulle ha då tillfälliga tillstånd för att kunna sända tv och se matcherna. Då körde dåvarande, du kanske har skrivit om det här, Ulf Adelsohn, landshövdingen, körde ju över allt och alla. Och det gjorde han också 94, att man lyckades fixa, man hade sett bilder från hur trevligt det såg ut i Tyskland. Ja, det var innan scheisse då, men att man då. Så de fixade en storbildstv i Rålambshovsparken, fixade dit ett öltält som sålde 7000 liter öl. Och det var alltså 15 000 pers där, mitt i natten, som satt och kollade. Liksom. Och det var Ulf Adelsohns grej. Fantastisk historia.
Ja, jag har inte så bra koll på den. Jag har tyvärr inte skrivit om den i min bok. Men det anledningen till att jag bläddrar fram här är att jag har ett annat avsnitt i min bok som liksom handlar om just den här förändringen i synen på kanske alkohol, på stadsliv, tror jag, på stadsbyggnad, på hur man ska liksom använda städerna, på hur vi ska umgås med varandra. Och där man ser en förändring väldigt tydligt från det sena 80-talet och åren framåt som leder fram till 94 då. Och liksom framväxten av uteserveringar är ju enormt snabb i Stockholm vid den här tiden. Jag tror att från, liksom man räknar från 89 och fram ett par år bara till 91 eller så här, så har det ökat med 40%. Liksom. Det är verkligen så här att man upptäcker potentialen i det där. Och sen blir liksom Vattenfestivalen i Stockholm blir någonting som förlöser väldigt mycket av det här också, i att man tror att eller så här, man startar där och man är inte riktigt säker på hur det ska gå. Och sen så blir det en jättehärlig folkfest som verkligen visar upp Stockholm från sina bästa sidor. Och, det finns ett citat då, liksom Lennart H.H. Dahlgren, den här gamla tyngdlyftaren. Mm. Han säger då till DN den 18/8/1992, så säger han så här: vi har fått en helt annan stil i stan. Folk går ut ofta men dricker lite. Man tar ett par öl och umgås. Förr drog de ut en gång i veckan och blev så knalla att de fick forslas hem i en bodybag. Vattenfestivalen hade aldrig funkat för 15 år sedan. Det hade blivit en massa råsupande slagsmål i elände. Nu ser man knappast en människa som är knall.
Mm. Ja, och därom kan jag ge besked. Jag var med. Jag var visserligen knall, men jag var ju tonåring. Men det gick... faktiskt att ha det. Sen fick ju Vattenfestivalen kritik av andra skäl, men det hände ju någonting då, absolut, både i Stockholm och i Sverige som helhet. Det finns en annan aspekt, att VM gick i USA den gången, det var ju ifrågasatt innan. USA var ju hednisk mark snarast. Så där i efterhand, var det ett bra ställe att ha VM 1994 just i USA?
Ja, där och då så skulle jag verkligen säga att det var det. Det var också, tror jag, har pratat lite om det här med i podden Kongressen, så spelade vi in ett avsnitt om VM 94. Och min upplevelse var liksom att det var kanske inte, liksom, det har inte samma betydelse som i Sverige, men det var någonting som bidrog positivt även där. Det skapade en fotbollskultur som blev oväntat beständig och som liksom lever kvar i åtminstone delar av det amerikanska samhället. Jag tror också att det bidrog verkligen till att skapa en lite annan bild av USA under de där följande åren i många länder. Så att det skapade en lite annan positiv bild av landet.
90-talet är ju mycket USAs decennium. Det är ju den enda supermakten, det är ju segern i kalla kriget. Det är liksom nu vi liksom på allvar översköljts av all den amerikanska populärkultur i tv. Ja, det hade vi gjort innan också, men verkligen. Liksom, det blir ju ja, 90-talet är amerikanskt helt enkelt, och fotbolls-VM är ju en del av det. Det kan man ju tänka om man flyttar över nu. Det är ju ett helt annat USA som, i alla fall när det gäller politiken, arrangerar VM den gången. Den här gången nu, 2026. Har du funderat på det någonting?
Ja, det har jag. Och det är ju lite med sorg som man tänker på det, att det kan komma att bli någonting helt annat den här gången. Med tanke på hur den här administrationen behandlar, ja, egentligen alla aspekter av politiken och institutioner. Och det här fredspriset som FIFA gav till Donald Trump var liksom alltså verkligen ett sorgligt uttryck för vart USA är på väg å ena sidan, men också för vart FIFA fortfarande är efter många år av korruption och vanstyre, så att säga. Jag vet inte. För någon månad sedan så var jag till och med... Jag gick så långt i ett samtal att jag förespråkade att man skulle överväga att bojkotta VM i USA. Att
det var innan Sverige kvalificerade.
Ja, det var innan Sverige kvalificerade. Nu är jag inte lika övertygad om det. Men anledningen till att jag liksom sa det, att det var liksom, tror jag, under Grönlandskrisen och sådär, att fortsätter det här sättet och från Trump-administrationen behandla Europa och försöka liksom driva igenom sin vilja liksom unilateralt världen över, då behöver vi liksom ha verktyg i vår verktygslåda som gör att vi kan liksom distansera oss från Trump och från USA på ett sätt som inte skadar våra intressen eller våra ekonomier grovt. Och då tänker jag att liksom, då skulle fotbolls-VM egentligen kunna vara ett ganska bra verktyg för det. Därför att prestige och ära och liksom tid i rampljuset, det är liksom någonting som Donald Trump verkligen värdesätter. Och hade det här blivit en väldigt misslyckad VM-turnering, så hade han nog tagit det hårt. Jag tror inte att det här kommer att hända. Och det, nu så får vi bara hoppas att liksom, det faktum att det är ett samarrangemang med Mexiko och Kanada kanske kan bidra till att det åtminstone inte blir något slags kaos i samband med det här VM:et. Mm.
Ska sägas en sak också, VM 1994, det ansågs ju sportsligt vara ganska lyckat, för att det är ju första gången man har ett trepoängssystem, det är första gången bakåtpassningar är förbjudna i ett VM. Det blir betydligt fler mål än det blev i den ganska tillknäppta turneringen 1990. Ja, sen är ju 94 kanske inte ihågkommet som en av de absolut bästa turneringarna. 98 kommer väl bli betydligt mycket bättre, men även fotbollen får lite nystart där globalt, alltså det sker mycket. Premier League startade i början på 90-talet, Champions League blir det vad vi känner idag, då också, ja, det händer mycket helt enkelt.
Ja, på gott och ont kan man väl säga, för att fotbollen blir ju, som du säger, det blir lite av en nystart efter liksom, om man tänker på England, 80-talets huliganism och liksom nästan tomma läktare, många som har flytt fotbollen, dålig ekonomi i klubbarna, förfallande arenor, så blir Premier League en ny start. Och det blir också liksom starten på det som tycker jag är liksom en rätt så sorglig utveckling av det som man brukar kalla för moderniseringen av fotbollen, och som också verkligen har sina dåliga sidor. Jag brukar ju dra parallellen till hockeyn, att liksom hockeyn spelmässigt går igenom nästan motsatt processen i relation till fotbollen. För fotbollen blir verkligen mer öppen, offensiv, framåtriktad, intressant. Så medan hockeyn från 1995, så brukar man säga liksom New Jersey Devils vinner Stanley Cup på liksom första laget som någonsin gör det utan en superstjärna. Man gör det på en väldigt defensiv strategi. Man uppfinner liksom det som kallas för 1-3-1-hockeyn, som sen blir liksom väldigt utbredd. Och så där går det åt motsatt håll. Men för fotbollens del så är det ju som sagt, det på många sätt en jättepositiv utveckling, men det kulminerar ju någonstans också med liksom det FIFA som vi ser idag. Det kulminerar med liksom försöken att bygga Super League, liksom en stängd liga för Europas toppklubbar. Det kulminerar med den saudiska ligan, som köper gamla världsstjärnor. Inte minst liksom att vi ser nu att VM-turneringen urvattnas på det här sättet som kommer att ske nu i sommar i USA, Mexiko och Kanada. Vilket väl också är anledningen till att Sverige är med, för att annars så hade vi verkligen inte kvalat in. Men att det kommer att vara ännu fler lag, ännu fler matcher, ännu mer som inte spelar någon roll, så att säga, för att det ska komma in mer pengar i det, helt enkelt. Jag tycker det är lite sorgligt.
Ja, om man tittar på min utveckling, som då pinsamt nog överstämmer väldigt mycket med min ålder. Men jag minns när pappa tog med mig på mitt första Stockholmsderby när jag var 7 år på Stockholmsstadion. Där det var liksom bråk och slagsmål och liksom jävligt otrevlig stämning. Liksom. Det var ingenting. Jag tror inte han ville. Jag fick inte följa med på så många matcher efter det. Liksom. Och så var det väl i England också. Man vill inte ta med sina barn på fotboll och stå på en läktare i regnet. Så blir det bättre. Men så blir det ju här också att man helt enkelt inte har råd kanske att ta med sig sina barn på fotboll. Klubbarna blir liksom internationella varumärken som att tappa kontakten med fans och sånt där. Som du säger också, det här med idén med Super League. Fotbollen blir bättre fram till någon gång på 00-talet, sen vänder det om igen. Det kanske stämmer väl min ålder, för att jag vet inte, men jag tänker lite så ibland.
Ja, kanske att vi båda är liksom medelåldersgubbar.
Det sitter massa grabbar bättre. Som tycker det är jättebra just nu, kan jag tänka mig. Men jag måste säga en sak, jag minns ju fotbolls-VM 2014 är väldigt gott minne, för det var ju en fantastisk turnering och det kändes som att väldigt mycket av fotbollen helt plötsligt, så skulle det vara igen. Jag tror aldrig jag sett så många matcher i vuxen ålder som jag gjorde den gången. Det var några fantastiska drabbningar och det var ju Brasilien och sånt. Sen minns man ju Brasiliens snörpliga på slutet där. Men det var en, och jag höll på Tyskland dessutom så det gick bra. Och jag minns att jag under hela den månaden och hela den sommaren kring var väldigt glad och upplyft över att det blev en så fin turnering. Minns du den?
Ja, jag minns den och jag håller med om, liksom, jag uppskattade den turneringen väldigt mycket. Jag uppskattade också 2010 väldigt mycket. Jag brukar ju säga också att 2016 var något slags skifte, alltså EM 2016. Därför att det var första gången som man utökade EM till att det skulle inkludera fler lag på samma sätt som man nu utökar VM då. Grupp tre år ska kunna gå vidare och sådär. Och det var första gången som jag kände, min son föddes precis liksom i dagarna innan, så vi hade mycket tid hemma, jag kunde ligga med honom på magen och titta på fotboll. Och det var första gången som jag kände så här att nu blir jag trött på fotboll. Nu har jag sett för mycket fotboll. Och så hade jag aldrig känt under en EM- eller VM-turnering tidigare. Det var matcher som inte spelade roll. Och så ska det inte vara i ett Europamästerskap eller i ett VM, tycker jag. Utan där är det, liksom, det är spelare som har kämpat hela livet för att få representera sitt land i den här turneringen. Och det ska gälla allt. Man ska ge allt i varje matchminut. Och för första gången så kände jag att nu håller vi på att kliva ifrån det där. Och sen liksom så kommer VM i Ryssland 2018, VM i Qatar 2022, spär bara på den här känslan av att det här är på väg i helt fel riktning. Liksom den här världsfotbollen håller vi på att tappa kontrollen över på ett sorgligt vis.
Eller så är det Broman och Eriksson som blir äldre.
Kan man så.
Det är ju det här, formatet nu, det är ju 48 lag och vi kommer åter få det här som plågade VM och har börjat plåga EM igen, just det här med några fyra som ska gå vidare, vilket kommer göra sträckstriderna mycket, mycket mer komplicerade, och så kommer det ju helt enkelt vara sämre lag som kommer kunna gå vidare. Jag tycker ju att det är patetiskt att bli trea i en grupp och kunna gå vidare.
Ja, men liksom, jag minns inte om det var i vilken turnering det var som jag tänkte på det, men att det var något lag som i princip hade kryssat och kanske gjort ett mål på tre matcher som gick vidare som grupp tre. Alltså det är helt meningslöst då att liksom ha det här gruppspelet på det viset. Så.
Ja, det är synd. 1982, första året man hade 24 lag, då gjorde man om det så att man hade tre lagsgrupper sen i en till gruppspel, vilket inte var så lyckat heller, för då kunde ju matcherna omöjligt spela samtidigt utan man kunde spela på resultat, så det var inte heller någon särskilt bra lösning. Så att, ja, jag tyckte 32-lagformatet var det optimala helt enkelt, men där är vi ju inte. Jaha, om vi tittar lite framåt då. Tunisien, Nederländerna och Japan. Vad har Sverige för chans att gå vidare från den gruppen?
Ja, men med det lag som vi har så finns det ju alla möjligheter. Och sen så, man tittar på de här resultaten i kvalet, så är det klart att man kan inte känna att vi helt och hållet redo för den här turneringen. Det finns väldigt många osäkerheter. Men att potentialen finns på samma sätt som den fanns 1994 i att kunna gå in till det här laget i omklädningsrummet och säga ni kan gå väldigt långt. Att ni skulle till och med kunna vinna den här turneringen. Att våga säga det till det här laget, det tror jag att man, den tanken måste man våga ha när man ser hur många extremt skickliga spelare som finns i den här truppen.
Tror du Graham Potter säger det till laget?
Det vet jag inte. Alltså, någonting har han ju väckt i dem, måste man ju ändå säga. Att det var inte den vackraste segern igår mot Polen. Det har funnits liksom någon platt match även under Potter. Sådär. Så man ska inte säga att... Men någonting finns det att bygga på som jag tror är hoppfullt.
För första gången så spelar vi ju VM-turneringen så att säga samma säsong som kvalet är klart. Alltså i vanliga fall så blir man ju klar någon gång i oktober, så att man har väldigt lång tid och man kan testa massa nya spelare och sådär kanske i någon vinterturnering. Den tiden har vi inte nu. Nu är det 10 veckor kvar. Sen är det igång, så att kan väl bara vara bra och dåligt, tänker jag. Kanske man kan ta med sig den här känslan av kvalet in i turneringen på något sätt.
Ja, det kan man ju hoppas. Jag menar, det måste ju också göra någonting med det här laget att gå igenom det man gjorde mot Polen igår. Att ta ledningen två gånger, tappa den två gånger och sen bara göra en forcering som leder till att man får åka till USA. Det måste ju göra något med spelarna, det tänker jag i alla fall. Jag kommer bara ihåg när jag spelade hockey, liksom juniorhockey, så kunde man ha den där känslan ibland att momentum liksom, och den känslan av att vi kan klara det här, om den finns, då kan man göra vad som helst.
Ja, finns det en möjlighet, det är en väldigt konstig fråga kanske, men att 2026, att vi är i en brytningstid nu också, så att det sitter någon på Timbro om 20-30 år och skriver 2026 ändrades väldigt mycket och fotbolls-VM 2026 var en del av det?
Ja, alltså jag tror man kan i alla fall hoppas att det kan vara så. Jag menar, det är klart att vi som älskar att prata om 1994 vill gärna liksom se likheterna nu, se liksom så här, ja, vi har inte samma nivå av ekonomisk kris, men vi har någonting liknande. Det är oroligt i omvärlden. Det är borgerlig regering.
Som ligger under opinionen.
Exakt. Och man ska inte kanske överdriva dem, men man ska inte underskatta dem heller. Som jag sa så tror jag att det finns ju någonting som är på riktigt i de här, alltså fotbollen är kanske den enda, OS också möjligen till viss del, de enda riktiga lägereldarna som vi har kvar. Det enda som helt och hållet kan skapa en känsla av gemenskap och gemensam identitet. Och går det då bra, så visst kommer det att göra någonting med oss också. Det tror jag.
Får vi börja titta på långtidsprognoser också och se om det blir de här heta nätterna, eller om vi ska sitta där i våra öltält med ihållande regn utanför. Det kommer att påverka det också. Det är sena matcher.
Precis. Tunisien-matchen är ju 16:00 på morgonen.
På min ska man köra en all-nighter då, eller ska man gå upp tidigt?
Ja, jag kommer nog upp tidigt eftersom jag har hyfsat små barn fortfarande. Men jag fyller ju år den dagen. Så att, då jag har önskat mig i födelsedagspresent att min familj ska kliva upp 16:00 och se den här matchen med mig.
Och sen möter vi ju Nederländerna på midsommardagen är det väl. Och då firar vi inte midsommar i Pontiac Silverdome utan i Houston skulle det kunna bli i så fall. Då skulle vi kunna säkra vårt avancemang, men Nederländerna är förstås ingen lätt nöt det heller. Och så avslutar vi då mot Japan som numera är en mycket kvalificerad motståndare. Eller har visat sig. Så att...
Definitivt. Ingen enkel grupp, men det är ju åtminstone möjligt. Alltså, det är klart att vi ska kunna klara av det här.
Är det någon av debutantländerna förresten som du är extra nyfiken på? Jordanien, kan du... Uzbekistan, Curaçao är det väl, Kap Verde?
Ja, ja jag får titta närmare på dem. Inför EM 2024 så lovade jag ju det att nu när Sverige inte var med så skulle jag hålla på det mest omoderna laget. Och det får jag väl göra här också, så att säga, förutom att hålla på Sverige då. Och då fick jag många tips om Skottland, att det var liksom på något sätt det mest äkta laget. Så att, ja, vi får se vilket det blir utöver Sverige den här gången.
De har ju en sån aura att de fortfarande går ut och krökar före matchen. Så här. Jag tror det är lite. Men de ska ju ha supit bort en kvartsfinalplats någon gång på 70-talet för att de hade tagit ut förlusten i förskott. Men det kan vara myter om det skotska kinnet. Ja, sista frågan. Hur går det för Sverige?
Jag tror vi tar brons då, ja. Säger jag.
Då är det dags att gräva bra. Vi behöver en VM-låt också förresten, lite snabbt. Nu.
Ja, vi har redan en.
Har vi det?
När vi gräver guld
i
USA.
Ja, det har vi helt rätt i. Stort tack Joakim Broman från Tankesmedjan Timbro för att du gästade podden med idag. Gästade podden och mig idag. Tack så mycket.
Tack själv.
Jag ska avsluta som vanligt med att påminna om ett erbjudande till er poddlyssnare. Och det är att ni ska testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Det gör ni genom att gå in på svd.se/testa-ledare och beställ. 2 månader får man där helt gratis och då får man då förstås tillgång till samtliga artiklar på svd.se, tillgång till samtliga poddar och dessutom får man dela digital tillgång med en vän. svd.se/testa-ledare. Gå in och beställ direkt. Stort tack för att ni har lyssnat idag på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är som vanligt varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Lisa Renius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.